få komma till Israel. Det är ju inget nytt för mig. Och någon kanske kan tänka så här, är det fortfarande intressant att komma dit? Du har ju sett allt och du har sett det många gånger. Men det är ju den här andliga dimensionen som är den mest spännande när man kommer dit. Jag tänker på alla dessa heliga stunder man får uppleva tillsammans. Getsemane, där Jesus sa ja att dricka kalken. När man firar nattvarden i trädgårdsgraven. Där i Jerusalem. Och det spelar ingen roll om det är några meter hit eller dit, vilken plats som är den rätta. Men det var Jerusalem som Jesus instiftade nattvarden, och där får vi fira det tillsammans. Att stå vid sjön Genesaret, där vid stranden, har liksom sjön framför sig. Man står på den stranden där Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen och får läsa texterna, be tillsammans, bli påmind om vår Herre som är levande. Det här är ju inte bara någon historia som skedde för 2000 år sedan. Annars vore det tråkigt. Och då skulle jag gärna vilja hellre åka nu någon gång till Kina eller Vietnam, för det har jag aldrig sett. Men han är ju den levande, den uppståndne. Och få uppleva detta tillsammans med Jesus, det är det som är det starkaste. Och sen att få, så att säga, landa mitt i profetiernas fullbordan. Och det gör man ju bokstavligen när man landar där på flygplatsen. Och sen ser människorna, det judiska folket som har kommit från över 170 länder. Och de finns där och de står i samma bilkö och de tutar och de har sig. Men det är en del av profetierna som går i uppfyllelse, för det står i ordet. Få se skogar, kanske ta en liten rast någonstans och sitta i skuggan av ett träd som har blivit planterat sedan folket Israel har kommit tillbaks. Äta en härlig falafel, eller som Ingvar alltid sa, det ska inte heta falafel, det ska heta falafrett. Eller falla rätt. Han tyckte det skulle inte heta fel i slutet. Det skulle heta rätt. Jag menar, här får vi verkligen smaka, se, uppleva att profetierna, det Gud har lovat, verkligen går i fullbordan. Så det är Jesus, det är Gud som är det största när man gör en sån resa. Och det är fantastiskt. Och där fick vi stå uppe på Oljeberget tillsammans. På Olivberget eller Oljeberget. Och det var ju där Jesus var också när han kom från Betanien, från Betfage på palmsöndagen. Nu vet jag inte om det var en söndag. Johannes säger att det var 6 dagar innan, så då kanske det inte var en söndag. Eller, men det spelar ingen roll, idag firar vi detta, idag tänker vi på detta. Ja, Jesus kommer ridandes från Betania, från Betfage, som ligger så att säga på östra sidan om Oljeberget. Och så över toppen där och så ner genom Kidrondalen och så in i staden Jerusalem. Det var ju det som hände. Och jag vill gärna läsa om detta ifrån Matteus 21, verserna 1 till och med 7. Matteus 21, verserna 1 till och med 7. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg 2 lärjungar och sade till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Och jag läser också följande verser. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignat är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Sen kommer Jesus in på tempelplatsen. En fantastisk uppfyllelse av gammaltestamentliga profetier. Jag menar, den här korta vandringen och så mycket av det som är profeterat går i fullbordan. Tänk på det här med åsnan och åsnefölet. En bild förstås av detta att Jesus, han är kung. Han är kungarnas kung. Men han rider inte på en häst. Ni vet att de här stora krigsherrarna, när de kom segrandes i en procession, då ville de sitta på en häst, helst på en vit häst. Och visa sin makt och sin styrka. De har vunnit över fiender. De är segerrika. Men Jesus han väljer att sitta på en åsna. På ett åsneföl. Det står i Zakaria i 9:e kapitlet i vers 9. Och det är ju en text från 500-talet före Kristus. Och där förutsägs att Sions konung, han som är Messias, han skulle rida in i Jerusalem på en åsna, på en åsninnas föl, och han ska tala fri till hedna folken. Så detta att han kommer på en åsna, det är både att han är ödmjuk och att han kommer med ett fridens budskap. Vad var det han skulle göra på korset? Han skulle sluta frid mellan Gud och människan. Förlåten i templet, den rev sönder. Uppifrån och ner. Det vill säga inte en människa som stod där nere och rev, för då hade det blivit nerifrån och upp. Utan nu var det Gud själv som rev sönder och då är det uppifrån och ner. Och den här skiljemuren mellan Gud och människan, den togs bort. Att ha den här gemenskapen igen med fadern som man hade tappat när Adam och Eva syndade i Edens lustgård. Och keruberna placerades för att bevaka ingången så ingen skulle kunna komma tillbaks. Nu var den här förlåten som hade keruber vävda in i tyget. Som vaktade att ingenting skulle komma från människans håll in till Gud där han bodde i det allra heligaste. Nu var den sönder. Keruberna var borta. Och vägen var öppen och fri. Jesus skapar frid mellan fadern och oss. Så han kommer ridandes på en åsna. Det här är fridens budskap. Men jag vet inte om ni har tänkt på detta. Det står att de löste både så att säga moderåsnan och fölet. Och det står ju faktiskt i vers 7. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem. Har ni tänkt på det? Lärjungarna gör i ordning både den stora åsnan, nu är de inte så stora, men den vuxna åsnan och fölet. Båda fick mantlar på sig. Jag vet inte om ni har funderat på detta. Så troligen är det helt enkelt så att det här lilla fölet skulle inte kunna bära Jesus hela vägen från Betanien och ner till Jerusalem. Det var för svagt. Och därför satt Jesus första delen av resan på den stora åsnan. Och fölet följde efter sin mor. Men när han kom fram till stadsporten, då skulle Jesus inte sitta på en åsna som många andra hade suttit på tidigare. Utan nu skulle vara fölet ett djur som ingen annan hade suttit på innan. För han var ju helig och ren. Och nu skulle han rida in som kung in i sin egen huvudstad. Och det gjorde han på fölet. Men han red inte rakt upp till tempelplatsen. Många har ju den bilden att Jesus han rider rakt upp till tempelplatsen genom den gyllene porten. Det gick inte. Han fick ju inte rida på ett djur uppe på tempelplatsen. Så texten säger också att Jesus kom in i Jerusalem och då kom hela staden i rörelse och man frågade vem är han. Så Jesus han rider först in i staden, sen lämnar han åsnan och fölet och så går han upp till templet. Båda djuren skulle finnas med enligt profetian. Och båda åsnor fanns med, åsnan och fölet, när det hände. Så exakt är profetierna. Och så exakt går de i fullbordan. Alltså vilken herre vi har. I första konungaboken, i första kapitlet, i vers 33. Här finns en liten notis om att när kung Salomo skulle krönas till kung, då satt han på kung Davids mulåsna. För ingen annan än kungen hade suttit på den. Så där har vi en liten parallell i detta. Att det var så viktigt med detaljerna. Att Jesus skulle sitta på fölet när han var på väg in. Och inte på en helt vanlig åsna. Gud, han vet exakt vad han säger. Har du tvivlat någon gång på att det kanske inte är helt sant det Gud säger? Kan han verkligen hålla det som han har lovat? Om inte något annat så tycker jag att den här åsnan och fölet är ett tydligt exempel på att Gud vet exakt vad han säger. Och om det än går 500 år mellan det att han säger något och att det sker, så har han full koll. Så tidsperspektiv, det är inga problem för Gud. Han vet vad han har sagt och han håller det. Och det får vi också ta till oss helt personligen. Det Gud har sagt, det håller han. Det kan gå en tid. Man kan behöva be många gånger, som Mattias sa, om det här, Herre led mig. Men att inte ge upp. Att komma till Jesus om och om igen. Tills vi får se att det går i fullbordan. Det finns i detta med åsnan. Och jag är så glad att Gud han använder sig av åsnor. Det är därför jag kan stå här frimodigt. Bara som en liten parentes. När Elia flydde från kung Ahab, när Gud gömde honom, då var det fåglar, korpar som kom med maten. Sen när det här vattnet torkade ut i bäcken. Då sa Gud till honom, gå upp till Sidon, alltså till Libanon. Till en änka i Sarepta. En änka som höll på att förbereda sista måltiden. Vad hade hon att ge? Hon plockade upp de sista träpinnarna för att göra en liten eld. För att göra en brödkaka av det sista mjölet, det sista ölet, som oljan som fanns. Förlåt, oljan som fanns. Nu tänkte jag tyskt. För det är oljan och öl. Men det blir fel på svenska. Sista oljan i krukan. Och hon säger, jag kan inte ge dig någonting. För jag har tänkt att baka detta och sen lägga mig med min son och dö. Men Elias säger, baka först åt mig. Sen ska du se att oljan inte tar slut i krukan. Och mjölet kommer inte ta slut. Så länge torkan varar. Och hon går hem, hon gör precis som Elia har sagt. Hon får uppleva, det är ju sant. Så Gud använder en änka som var längst ner på den sociala skalan. Som var så fattig att hon höll på att förbereda sista måltiden och var på väg att ge upp. Hon såg inget hopp. Gud använde henne för att försörja Elia. Gud använde korpor för att förse Elia. Gud använder åsnor. Så nu tror jag inte att ni är korpor och fattiga änkor och åsnor. Men jag tycker det här är en uppmuntran till oss. Vi behöver inte vara så märkvärdiga. Vi behöver inte kunna allt. Vi behöver inte vara som den ena eller andra stora predikanten. Gud vill använda oss sådana som vi är. Det tycker jag är en fantastiskt tröstande tanke. Jesus red in på en åsna. I den här korta texten har vi också folkets hyllning. Vi läser om detta i Lukas 19. I verserna 28-35 har ju samma historia i princip, men det kommer någon detalj till. Att folket hyllar Jesus som kung och de ropar, välsignat vare han som kommer i Herrens namn. En hyllning tagen ifrån psalm 118 och 25. Välsignat vare han som kommer i Herrens namn. Åh, vilket jubel det var. Och de la ner sina mantlar på vägen. Och de tog palmblad och viftade med dem och jublade. Hosianna, Herre fräls. Välsignat vare han. Samma människor. Bara några dagar senare så ropar de, korsfäst honom. Men om vi tittar noga på den här salmen, salm 118, där orden är hämtade ifrån, så ser vi att exakt samma mönster finns i den här salmen. Den var också profetisk. Salm 118, verserna 15 och 16. Där står det, man sjunger med jubel om frälsningen i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Halleluja. Så där har vi hyllningen. Sedan i verserna 19 och 20. Där ser vi att Messias går in genom Herrens port. Där står det i samma psalm då, i verserna 19 och 20. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Så vi ser, först har vi folkets jubel i psalm 118. Sen har vi detta att Messias, han går in genom porten, precis som Jesus gjorde. Sedan i vers 22 ser vi att han blir förkastad. För plötsligt så talas det om stenen som byggnadsarbetarna kastade bort. Det är samma psalm. Så vi ser först folkets jubel. Messias går in genom porten. Men sen blir han förkastad av byggnadsarbetarna. Det fjärde i samma psalm. Han blir till en hörnsten där när Jesus uppstår. Då blir han ju församlingens hörnsten. Och till slut så hyllas han igen av alla i samma psalm. Psalm 118, och då är det verserna 23 och 26. Och där står det: Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. När kommer detta att ske? Det är när Jesus kommer tillbaka. När också det judiska folket äntligen ska få ögonen öppnade och se. Han är ju våra Messias. Om vi bara hade trott på honom. De kommer att gråta. De kommer att klaga som över en enda son. Men de kommer att förstå och se. Wow! Och sen blir det en jubel. De kommer att vara glada. Och sen avslutar just psalm 118 på ett så fantastiskt sätt. O Herre, fräls. O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignat vare han som kommer i Herrens namn. Det är ju samma citat, det är ju samma sak de sjöng i Jerusalem när Jesus red in. O Herre, fräls, det är Hosianna på hebreiska. Så det som är översatt i våra biblar till O Herre, fräls, där står det Hosianna. Så människorna i Jerusalem, de tar och citerar psalm 118 som på ett profetiskt sätt förutsäger hela detta skeende. Det var väl förberett av Herren, förutsagt utan att folk såg detta. Sen har vi mantlar på vägen. Vad tänker vi på när folk lägger mantlarna på vägen? Ja, kanske på den här röda mattan i Cannes, filmfestspel. Eller någon viktig politiker som kommer. Man rullar ut den röda mattan. Och det är ju ett tecken på, ja, att man uppskattar något. Att man tycker den här personen är mycket speciell. Man vill hedra någon. Men när lärjungarna gjorde detta, när folket gjorde detta, då var det mycket djupare än den röda mattan som vi har i våra dagar. När de gjorde detta, då kanske de tänkte på detta som hände i samband att Elisa smörjer Jehu till kung. Alltså igen 800 år tidigare än det som hände med Jesus. Och det berättas om detta i andra konungaboken i 9 kapitel i vers 13. När en tjänare av Elisa kommer fram till Jehu, som var en av officerarna i den israeliska hären, och de satt tillsammans, så kommer den här tjänaren av Elisa och går fram till Jehu och säger: du, jag behöver prata med dig. Kom in i huset lite avsides, och därinne smörjer han honom med olja och utropar honom till kung över Israel. Och när Jehu kommer ut och de andra officerarna begriper att nu är han kung, att det är Gud som har smort honom till kung, då lägger de sina mantlar på marken så att han kan gå på deras mantlar. Det de gör, det är att säga: vi böjer oss inför dig. Du har varit en av oss fram tills nu. Men nu har du blivit utvald till kung och vi hyllar dig som kung. Vi böjer oss inför dig. Så när lärjungarna och folket la sina mantlar på på vägen. Då var det inte bara en fin gest, utan de sa: vi böjer oss inför dig Jesus. Vi accepterar dig som Messias. Du är vår Herre. Jag tror att detta vore bra för oss alla. Tänk om vi kunde göra precis likadan. Att vi hyllar Jesus som konungarnas konung. De hade palmblad. Palmblad är ju en symbol för glädje. Användes vid lövhyddohögtiden. Palmblad, det talar om att Jesus är rättfärdig. För det står ju så här i psalm 92, vers 13. Att de rättfärdiga ska grönska som palmer. Men palmbladen är också en symbol för seger, att man övervinner. Om vi går till uppenbarelseboken, 7:e kapitlet, vers 9. Då står det så här: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Du och jag, vi kommer inte att vara med om ett intåg av Jesus till Jerusalem. Men du och jag, om vi tror på Jesus, så finns vi med i den stora skaran inför Guds tron. Och då kommer vi, precis som på den dagen folket hyllade Jesus med palmblad, så kommer vi att stå med palmblad i våra händer inför Guds tron, införda vita kläder. Den stora skaran som ingen kunde räkna, de hade palmblad i sina händer. Så det de gjorde den dagen Jesus var på väg in i Jerusalem, det var en symbolisk handling. De visste kanske inte själva vad de gjorde, men det hände som en skugga av det som skulle komma. Där vi tillsammans står inför Guds tron och prisar honom utan ände. Vi har barnen som lovprisar i templet. Det är intressant att Jesus, efter att han hade ridit in, han går upp till templet. Och vad gör han där? Alltså, vi kanske tänker först på att han rensade templet, men det var inte det första han gjorde. Det gjorde han kanske dagen därefter, när han var lite utvilad. För han hade ju gått hela vägen från Jeriko till Jerusalem, så han måste ha varit trött den kvällen. Men han helade de sjuka uppe på tempelplatsen, på förgården. Och när han gör detta, så prisar ju barnen honom. Hosianna, Davids son. Varför blev de skriftlärda så upprörda? Varför var översteprästerna så upprörda? Där de kommer fram till Jesus och säger: hör du vad de säger? Och så citerar Jesus igen en vers ifrån Gamla testamentet, ifrån psalm 8, 1-3. Har ni aldrig läst: ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig? Profetian gick i uppfyllelse igen, även i detta detalj. Men varför blev de så upprörda? Jo, det barnen säger är att Jesus, han är Davids son. Vem är Davids son? Det är ju Messias. Alla visste ju det. Han som var arvinge på Davids tron, Davids son, han som skulle komma, han som var utlovad. Och barnen prisar honom för detta. Och därför blev de här överste prästerna så arga och ville att Jesus skulle tysta ner dem. Hela den här salmen, salm 8, är ju en lovsång till Herren. Så om barnen citerar från den salmen, då säger dessa barn: Jesus, du er Herre. Jesus, du er Gud. Og derfor blir det så ursinnige. Og da siterer Jesus de her stenene. Og även det er en profetia från Habakkuk 2 och 11. För Jesus säger, om de tiger så kommer stenarna att tala. Och då blir det ingen lovsång, kära vänner. De här stenarna kommer inte att prisa och lova. Utan de här stenarna, precis som i Habakkuk 2:11, de kommer att anklaga. Stenarna i muren i Habakkuk 2:11, de ropar ut anklagelser mot dem som bygger upp staden med blodsdåd och grundar den på orättfärdighet. Så Jesus säger, om ni sätter stopp på de här barnens lovsång, om ni hindrar dem, om ni inte själva instämmer i den, om ni går så långt, för han visste att de skulle döda honom om några dagar, att ha blodskuld på era huvuden, då kommer stenarna att tala. Och det blir fruktansvärt. Och det tog bara ungefär 40 år. Och då erövrades och förstördes Jerusalem av romarna. Och då låg de nedrivna stenarna kvar och de ligger där än idag. Och de ropar stumt ut sin anklagelse mot ett ledarskap, mot ett folk som inte ville ta emot Jesus, som inte ville böja sig inför honom och ta emot honom som sin kung. Hosianna. Som vi så gärna liksom tar som en lovsång, som ett uttryck för lovsång, eller hur? Hosianna, då menar vi, nu säger vi något fantastiskt, snällt, trevligt, gott. Vi prisar Herren med Hosianna. Men det är fel. det är fel. För Hosianna, det är inte någon lovprisning. Hosianna, det är o Herre fräls. Det är en bön. Det är en vädjan. När vi säger Hosianna, då prisar vi inte Herren. När vi säger Hosianna, då säger vi Herre fräls. Det är en bön, en vädjan. Och det är ju det absolut bästa vi kan göra. När vi begriper och förstår att hjälpen kommer från Herren. Och när vi vänder oss till honom och ropar till honom. Man skulle också kunna säga så här, Herre, snälla. Fräls, rädda. När vi vänder oss till Guds smorde, då vet vi han är den enda som kan hjälpa. Och han gör det gärna. Så hela den här bilden av Jesu intåg till Jerusalem, det är en hel rad, som ett pärlband av profetier som går i fullbordan. Bara inom loppet av en halvtimme. För det tar inte längre än så att gå från Betanien till Jerusalem och rida in genom porten. En hel rad av profetier, 500 år, 800 år, 1000 år gamla, som går i fullbordan och bekräftar han är den han är. Han är det han säger han är. Han är konungarnas konung. Han är den av Gud utvalde. Han är kung. Och han är ödmjuk. Han är frälsaren. Han är fridsfursten. Och han är värd att besjungas. Hur vill vi göra? Hur vill du göra? Vi ser två grupper i hela den berättelsen. De som blev glada över Jesus. De som började att prisa Gud. De som la ner sina liv, sina mantlar inför honom. Och vi ser den andra gruppen. De som bara iakttar på håll. Det var det Tevo var inne på i början. De iakttar, de står på sidlinjen. Och de kritiserar. Och de till och med motarbetar. Och de är stolta och de är högmodiga. De vill inte böja sig inför honom. Valet är alltid vårt. Det är, som någon har sagt, en demokrati. Vi lever i en frihet. Men valet är vårt. Och jag tror ju att vi som är samlade här, vi vill instämma i den här lovsången. Kanske vi kan göra det tillsammans med en sång här nu också. Att vi instämmer i den här lovsången över honom som är så fantastisk. Som är vår Herre och vår Gud. Amen.